Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu är det jag som är upphetsad. Det är du som ska vara upphetsad och glad.
Ja, jag är glad. Mycket glad.
Du lyssnar på Änglarna, en serie i tre delar med mig, Marcus Leifby.
Varför går man och ser på blåvitt i fotboll?
Det var en fråga.
Det finns bara ett lag, det vet du.
Det är bara för de är änglar. Inget annat.
Ja, Torbjörn Nilsson är ju inget bekymmer för mig längre eftersom han inte vill vara med.
Torbjörn Nilsson driver in i straffområdet och skjuter. I mål! I mål!
Del 3. En påse bilar och en pokal. Våren 1982 blir Mikael Appelgren Europamästare i bordtennis när han slår den 16-årige Jan-Ove Wallner i finalen. Gruppen Iron Maiden släpper albumet Number of the Beast. Och för första gången på 13 år besöker den svenska skådespelerskan Anita Ekberg Sverige. Det ljuva fotbollslivet är det blåvitt-supportarna som lever. För första gången någonsin ska ett svenskt klubblag spela final i UEFA-cupen i fotboll och det är IFK Göteborg som ska göra det. Finfrämmat från Hamburg på besök, ett fullsmockat Ullevi. När supporten Peter vaknar på morgonen och drar upp persiennerna inser han att visst, matchen kanske är unik, men väldigt mycket annat är precis som vanligt i Göteborg.
Fy fan, det spurregnade.
Fy fan är aningen milt uttryckt, för det regnar något så in i den här dagen.
Och lokalt kan det bli fråga om kraftigt regn. Framkanten på regnet har redan nått en bit upp i Svealand.
Ja, så är vi då där. Sandå gläntar på porten till final i UEFA-cupen 1981-82. Tyvärr så är Göteborg höll i ett töcken av regn som Sandå har gått att direkta helikopterbilden.
Regnet öser ner och det går ju knappt höra vad SVTs kommentatorer på plats säger. Men i den där helikoptern som flyger in över Ullevi sitter blåvitt-ikonen Bebben Johansson med matchbollen. När man ser hur planen ser ut måste det betraktas som ett litet UEFA-cup-mirakel att inte helikoptern och Bebben och matchbollen sjunker rakt igenom mattan och försvinner ner i gyttjan likt den vita hästen Artax i den oändliga historien. Målvakten Thomas Wernersson tror knappt sina ögon när han ser det som är tänkt att vara en fotbollsplan som han ska spela UEFA-cupfinal på.
Regn, regn, åter regn, gegga.
Gegga?
Ja, det var gegga. Det var riktigt gegga.
Men final ska det spelas och ja, egentligen så borde ju den här finalen spelas i Tyskland. Två gånger om till och med. För alla har ju förväntat sig att det är storlaget Kaiserslautern och det ännu större storlaget Hamburg som ska ta sig dit. Inför semifinalen förhör sig Ingvar Olsberg på sin skoltyska om hur mycket Kaiserslauterns supporter vet om Göteborg.
Vad visar sig från Göteborg?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Nej. Nö. Göteborg.
Nö. Göteborg.
Ja, das ist doch die Hauptstadt. Das ist von Schweden oder ist Norwegen?
Die Hauptstadt von Schweden.
Nee.
Vielen Dank.
Före den första semin mot Kaiserslautern följer TV-sporten med Sven-Göran Eriksson på en rekresa. I det tyska laget spelar förutom den svenska landslagsmålvakten Ronny Hellström den tyska landslagsmittfältaren Hans-Peter Briegel. Motståndet blir tuffare och tuffare, matcherna viktigare och viktigare. Men Svennis, han blir bara mer och mer trygg i blåvitt sätt att spela fotboll.
Men vi tänker försöka spela vårt spel, sen får vi se hur matchen utvecklar sig.
Blir det rent av punktmarkering på Briegel?
Nej, det blir det inte. Det så spelar vi aldrig, va? Men det kommer att vara ganska nära honom.
Svennis vindstilla, värmländska sätt att vara på sprider ett lugn bland spelarna. Ingvar Oldsberg springer på lagkaptenen Conny Karlsson och mittbacken Glenn Hussein under en shoppingrunda inför match.
Och här vid blomsterståndet står också Conny Karlsson och Glenn Hussein. Glenn, är detta någonting du ska köpa med dig hem?
Nej, inte just det här. Jag tänkte köpa någonting till tjejen här, men hon fyller år. Men kaktusar kanske inte är så lämpligt.
Vad ska det bli då?
Ja, det ska jag ta avslöja här, för då får hon reda på det.
Det verkar vara ganska avspänt det här. Ni går omkring och handlar och kan ta det lite lugnt.
Ja, all den träning vi ska ha gjort, den har vi klarat av hemma. Nu är det ju mest bara lite uppvärmning och sånt.
Är ni rädda av det som står i tyska tidningar, att de är väldigt duktiga och farliga, framförallt på hemmaplan?
Ja, jag har inte läst några tyska tidningar, men svenska har läst, och det är lika illa det tydligen. Men jag tror inte att det är så farligt.
Blåvitt fixar 1-1 i Tyskland, och nu vet Kaiserslautern-supporterna lite mer om laget de tror är från Hauptstadt från Schweden.
Och Kaiserslautern ger upp.
Och domaren blåser av matchen, och IFK Göteborg har gått till final i UEFA-cupen. Efter seger, efter förlängning, 2-1 mot FC Kaiserslautern. Och där ser ni...
Efter returen på Ullevi, där Stig Fredriksson skjuter blåvitt vidare med en sen straff i förlängningen, kommer de aldrig att glömma IFK Göteborg. Nu är det blåvitt som ska spela final, och i Hisings Backa förbereder sig mittfältsturbon Tord Holmgren för match, precis som vanligt. Han stiger upp när klockradion ringer vid sexrycket och knatar till jobbet.
Jag vill ha det mönstret man har haft. Att gå dit. Jag tror inte jag slet livet ur mig, men jag steg upp och kände att jag kom iväg och kom igång med kroppen lite grann och lite grann så. Men jag, och så var det också för att få den vanliga rutinen, för att komma iväg och inte ligga hemma i sängen. För man vaknar ändå. Är man van att stiga upp så vaknar man ändå. Så att...
Det enda Tord tycker är jobbigt med att behöva gå till jobbet samma dag som man ska spela UEFA-cupfinal på kvällen, det är att behöva gå ifrån jobbet redan vid lunch och lämna sina arbetskamrater i sticket.
Men vi kanske hade höll på något sketjobb och så lämnade den andra att nu ska jag gå. Så att det var lite grann så. Men visst klart, visst kunde det vara jobbigt ibland.
Tord Holmgren lägger rör på förmiddagen. Ruben Svensson ser efter några ungar på fritids. Tobias Nilsson, han tränar med fabriksarbetarna på SKF. Men åker hem från sitt arbete vid lunch för att förbereda sig på bästa sätt.
Jag gör precis som vanligt. Jag äter vid 5-6 timmar innan. Ligger och sover en timme och så äter jag på sig bilar och så. Åka till samlingen.
När man söker en förklaring till IFK Göteborgs framgångar det här året så kan man genast lämna det asketiska levnadssättet, den stränga kosthållningen och nya fysiologiska rön åt sidan. Tobias Nilsson, som smäller i sig en påse bilar före match, minns att hans rumskamrat Ruben Svensson, Hagfors-pöjken, klagat på magbesvär under säsongen och att han till slut blivit tvungen att träffa en läkare.
Så frågar magläkaren, hur ser din dag ut? Och det visade sig att han gick upp 8:30, så gick han till parkleken som han jobbar på, 10-2. Där fikade han ungefär 10 kaffekoppar kaffe. Fanns ingen tillgång till mat där, för han passar ju barn. Så åkte han direkt från klockan 2 därifrån till den delsjögrillen. Och så tog han en halvspecial med en milkshake. En timme innan träning. Så hade han gjort i 3 år.
Spelare som arbetar om dagarna och kommer till träningen direkt från jobbet. De borde väl i alla fall ombesörjas rejält lagad mat uppe på kamratgården. Men det enda som erbjuds är ett spartanskt mellanmål.
Det kom två goingar och ett äldre par som kom och gjorde lite kaffe och mackor som man kunde ta innan träningen. Det var vad som fanns. Efter träning så kunde man ibland köpa korv med bröd faktiskt.
Köpa.
Ja, det var att köpa. Ja, du fick betala allting. Ja, jo, ibland så var det någon som hade åkt ner till partihallarna. Så var det någon IFK-supporter som hade skänkt en kartong bananer. Som låg där då. Så kunde man ta en banan eller två.
Om den utländska journalistkåren skitit fullständigt i IFK Göteborg tidigare så exploderar nu intresset.
Alltså det var så mycket media där uppe. Det var 100-150 journalister som var där uppe. Plus alla supportrar som var där och tittade när vi tränade. Så det var kaos alltså. Och de gick på plan och det var liksom ingen ordning. Det fanns ingen säkerhet, ingenting.
GT-fotografen Tommy Holl är inte direkt van vid att behöva armbåga sig fram på kamratgården.
Mina fotografkollegor som jag lärde känna träffa då, som de tyckte inte var klokt att det var rörmokare, elektriker, vaktmästare, Ruben som var dagisföreståndare. I Italien skulle aldrig förekomma en gubbe skulle vara dagisföreståndare. Det var ju löjligt.
Göteborgarnas öppna tillmötesgående och vänliga sätt mot massmedia är unikt. Vitt skilt från Hamburg.
Hamburg rankas som ett av Europas bästa klubblag. I laget finns spelare som Felix Magath, Dietmar Jacobs, Manfred Kaltz, den danske landslagsspelaren Lars Bastrup och så slaktarsonen och anfallaren med för en smålänning det helt omöjliga namnet Horst Rupprecht. Ökänd för sin fysik och sitt huvudspel. Mittlåset Conny Karlsson och Glenn Hussein är förstås medvetna om det. Men mycket mer än så är det inte heller.
Hur känns det så här dagen före?
Perfekt. Självförtroende på topp. Så att vi ska nog kunna lära detta.
Blir man inte lite skrämd när man läser i tidningar och hör rapporter om hur bra Hamburg är?
Nej, inte efter Kaiserslautern, för det var ju likadant då.
Jag hade genomgång. Dagen innan match brukar det vara. Och mina genomgångar är aldrig långa. Har aldrig varit långa. Men de hade ju Robers. En jävla huvudspelare. Och jag pratade nog lite för länge om honom. Vi måste vara framför honom liksom. Kan inte stå bakom. Så han flyttar på det. Och så säger Glenn Hussein. Svennis, sa han. Om han vinner en nyckdväll mot Conny eller mig. Så ska jag bjuda på middag 10 gånger. Och då har du alltså ett enormt självförtroende. För Roberts var på den tiden nummer 1 i världen på huvudet.
Vi samlades på kamratgården 3 timmar innan. Vi spelade lite bowl som vi alltid gjorde. Och sen så går man in och så är det lite taktiksnack och med en kopp kaffe och bulle eller en macka eller någonting tar man. Och så. Sen så tog vi bilarna ner till Rulle. Det fanns ingen säkerhet då att man skulle åka ihop.
Samtidigt är Peter och hans polare, trots den ypperligt dåliga väderleken, på plats i hellregnet på Ullevi flera timmar före avspark. Blöta är de. Blöta och nervösa.
Det var lite kört om det och så tänkte man säga, ja, de ska kunna klara och kan de slå Valencia, har de möjlighet att göra detta också. Och pissevåt var man ju innan matchen började. Men sen när matchen sätter igång, då fryser man ju inte längre. Då tänker man ju inte på det. Och så tänkte man sig, kan de få 0-0 så är det bra. Så tänkte man.
På planen, eller i kärret, som nu är Ullevis gräsmatta, försöker Hamburg, nej, de försöker inte ens spela fotboll. De försöker bara få tiden att gå. Och så försöker de sparka sönder de bästa spelarna i blåvitt.
Det var några vasseträger, vattenbärare. Och jag fick ju en sån efter mig, en vattenbärare. Och han försökte skada mig hela tiden. Det kände jag att det här var dobbar. Och sen fick jag bollen efter 20 minuter och sånt. Och då gjorde han ju en bensax bakifrån. Som gjorde då att jag skadade mig och inte kunde fullfölja matchen.
Efter bara 10 minuter tvingas Blåvitt gå ner på 9 man eftersom både Tommy Holmgren och Tobias Nilsson ligger utanför planen och vrider sig i smärtor. Och läkaren Ulf Lindenberger lämnar en rapport direkt i tv.
Ja, jag har läkaren här, Ulf Lindenberger. Vad är det som har inträffat med de båda?
Tommy Holmgren fick först en spark och vrickade sin brist samtidigt som sparken. Han har väldigt ont i början nu, men kan försöka ett litet tag.
Nummer 3. Blåvitts egen number of the beast. Rörmokaren Tord Holmgren markerar sin närvaro genom att hantera en tysk på samma vis som han tidigare på dagen tagit bort en gammal packning under en diskho.
Då blir jag tokig. När de sparkar ner Tommy, då blir jag tokig. Jag rusar emot det. Jag blir, när de sparkar ner våra sådana där, då växer hornen. Då kan det kan bli brista för mig. Om de sparkar ner mig eller något sånt där, det är inte det. Men sparkar ner typ Tommy, Torbjörn eller Dan eller sånt där, då kan det ett skott gå i skallen.
Hamburgs taktik lyckas. Tobias Nilsson och Tommy Holmgren tvingas byta och plötsligt känns 0-0 som rena rama drömresultatet. Efter ett inkast högt upp på Hamburgs planhalva skickar flera av spelarna bollen bara rakt upp i luften. Det är ju nästan enda sättet att spela fotboll på eftersom planen ser ut som den gör. På läktaren undrar de varför Glenn Hussein har dröjt sig kvar där framme istället för att rusa hem till mittbackskollegan Conny Karlsson. Men på en av alla de här höga snedsparkarna går Hussein upp i ytterligare en nickduell. Och i någon sekund blir det knäpptyst på Ullevi.
Man vet ju att han vinner 90-95% av höjdbollen. Så jag chansar ju bara och gick på djupled.
Där, ingen offside. Är det Holmgren fri? Ja! Jag trodde det var för löst. 2-0, men begärde för mycket. Nej, det kommer inte längre än så. IFK Göteborg får i alla fall 1-0 till slut efter ändliga nödor mot Hamburg.
Jag har aldrig hört sånt jubel på Ullevi, så aldrig. Ja, det är bara bråka loss i Ullevi. Det är bara bråka. Man trodde inte det var sant detta.
Blåvitt vinner smått osannolikt med 1-0 och skaffar sig ett perfekt utgångsläge inför returen. Ja, just det. Det ska ju spelas en match till. I Hamburg dessutom. Trots att Blåvitt vinner och trots att Hamburg inte visat någonting förutom sina skruvdobbar så går Ernst Happel, Hamburgs tränare, ut och sätter sig på presskonferensen efter matchen och är stöddig.
Han rafsade åt sig en smörgås och stack in i munnen och sa det här blir lätt att vända på. Det här var ingen fotboll. Vädret var bedrövligt. Så han var helt säker på att vinna.
Ungefär samtidigt tar sig supporten Peter hem. Dyngsur, men överlycklig.
Jag tror inte jag pratade knappt med min sambo. Man var helt i extas. Och vi var tvungna att byta kläder först. Man var ju precis våt. Och sen så satt man bara där så. Och så försökte man ju hitta, vad kan jag se de här målen? Vad kan jag se de här, eller målet då? Man hade ju video då på den tiden. Så spelade man ju in allt vad Sportnytt hette. Så man ville se. Man satt ju dagen efter man kom hem från jobbet. Man satt ju och tittade på det här målet och de här som var, va? Så det var helt magiskt var det.
När Peter fått ordning på sin VHS-spelare får han en snyting av TV-sportens Kjell Andersson. Och den där känslan av overklighet förbyts till en känsla av oro.
Du lyssnar på en nådjodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas 3 ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen?
Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Köpt seger för IFK Göteborg i EFA-cupfinalen mot Hamburg. Torbjörn Nilsson gipsade idag med spricka i foten och sannolikt borta från returen om 14 dagar.
Segern har varit dyrköpt. För dagen efter undersöks de skadade blåvitspelarna och i sann blåvitanda sker allting inför öppna ridåer. Väntrummet på den där läkarstationen är smockfull av journalister. Här är det inte tal om något larvigt hysch-hysch eller att mörka något. När Tommy och Torbjörn får berättat för sig vad i deras fötter och ben som gått sönder sitter den samlade presskåren bredvid med öron stora som grytlock och spelar in allt.
Du ser jag riktigt noga så ser du en liten svacka här också, va?
Ja, just det.
Och de två bitarna har liksom klaffat ihop, va?
Ja. Du i så fall skulle kunna räcka med en veckas gips. Mm. Och sen att man testar dig då.
Efter
ja, men däremot så har du ju en rejäl både ledbands- och ledkapselskada i fotleden bak till.
Nu när de skadade spelarna, varenda svensk sportjournalist och miljoner svenska tv-tittare har fått en uppdatering om skadeläget så är det Svennis tur. Och han reagerar givetvis som han brukar genom att få fullständig panik. Nej.
Så det är klart att det sätter ner lagets kapacitet, det gör det. Men vi har ju bevisat flera gånger nu att vi inte står och faller med två spelare inte.
Men på något märkligt sätt och vis är det tur att nyheten om Tobias Nilssons skada basuneras ut på det här viset. För bara någon dag senare ringer det hemma hos blåvittanfallaren.
Hej, jag heter professor Lund, säger han. Jag är homopat. Och till det apoteket, ta de tabletterna och med en vecka är du bra, sa han. Och det gjorde jag. Det var ju inte accepterat kanske riktigt i den västerländska läkekonsten. Så att jag höll tyst om det. Men en vecka senare när jag satt där med gipset så sa jag bara, nu känns det bra i benet. Och jag tog bort gipset och kände att jag kunde jogga precis som vanligt.
Torbjörn är spelklar. Gött. Och Tommy blir spelklar, även han. Också gött. Blåvitt-supporterna kan återgå till det drömliknande tillståndet de befunnit sig i hela våren.
Alla kom fram till en och sa grattis. Alla gjorde det. Det var helt fantastiskt var det. Helt grymt. Och alla var ju glada. Även ösare och gejsare, de var ju glada för detta. Jag tror Sverige överhuvudtaget just under den tiden att många gillade det som hände med Blåvitt.
Ja. Här sätter Peter fingret på någonting intressant. Någonting som är talande för tiden. För under Lars Laban Arnessons ledning har Sverige fått en katastrofal inledning på kvalet till VM 1982.
Ja, visst känns det väldigt tungt det gör det. Men i idrott så är det så här. Mm. Och någon brukar vara förlorare. Vi är förlorare just nu.
Och det ska bli än värre. För samtidigt som IFK Göteborg, som spelar en annan typ av fotboll än landslaget, går som tåget ute i Europa, misslyckas Laban inte bara med att ta landslaget till Spanien VM 82, utan senare också till EM 84 och VM 86. Under ett av de mörkaste årtiondena någonsin i svensk landslagsfotboll vänder sig många istället till IFK. Den blåvita rörelsen i Göteborg blir en fotbollsmässig tröst för många svenskar.
Jag tror man kände igen sig i laget. Det var den här kompisandan. Jag tror inte det fanns en diva bland de här killarna. Jag tror inte det fanns. Utan de hjälpte varandra. Precis som man själv är uppvuxen med kompisar och sådana här saker. Va? Så jag tror att man kände igen sig i Blåvitt på något sätt.
Kanske är det så enkelt att det är ett lag som är lätt att falla för. Kanske inte för att de spelar en ganska styrd 4-4-2-fotboll, utan för att de vinner. För att vinsterna och framgångarna inte på något vis stiger dem åt huvudet. Ja, kanske för att IFK Göteborg är som en spegelbild av vilken arbetsplats som helst i Sverige på 80-talet.
Ja, det blev som en rörelse, nästan. Sen var det ju då väldigt mycket, de kallade det för sossepartiet. Men det var ju jämlikt på ett annat sätt. Och sen hade vi ju ett helt annat klimat i Sverige, jag menar.
Fotografen Tommy Hall går så långt att han faktiskt drar hisnande göteborgska paralleller.
Vad är det här för en tetig tapet?
Tetig?
Ja, den är ju lön.
Vadå lön?
Den är ju ena luden. Den är ju hårig.
Du vet, om du kommer ihåg Albert och Herbert, Thomas von Brömsen och Sten-Åke Cederhök och lite Hagge Geigert. Så var de fast en yngre, ny generation som kunde bjuda på sig själv. Och de stannade och pratade med alla fans. Och du vet, man, de var ju samma som vi. Det var ju vanliga killar.
De danska piloterna var dagen till ära klädda i blåvita kepsar i ett plan som smyckats i IFKs vimplar och banderoller.
Blåvitt flyger till Hamburg dagen före match. Och med på planet finns TV-spottens Ingvar Oldsberg som rör sig som mus i sitt eget hus. Gör intervjuer med spelarna och med Sven-Göran Erikssons hustru Ann-Kristin.
Hur blir han när det börjar på närma sig match? Blir han nervös då?
Nej, inte särskilt. Jag tycker han är väldigt lugn faktiskt.
Så man kan egentligen inte se skillnad på honom när det är matchdag och när det är vanlig dag så att säga.
Ja, jag kan nog se det, men jag tror inte att andra ser det.
Svennis är lugn, som vanligt. Och på en buss på väg till Tyskland sitter supporten Peter och hans polare och dricker öl. Hemma i Sverige gör sig märkligt nog det svenska fotbollslandslaget redo för att spela en landskamp mot Östtyskland i Halmstad. Samma kväll som Sveriges bästa fotbollslag ska spela en final i UEFA-cupen.
Ja, god afton här i Sportradion, till att börja med i studion i Stockholm. Men här ska vi inte stanna länge, denna säsongens största fotbollskväll, om vi betraktar den enbart med svenska ögon, vill säga. För det är ju inte varje dag vi båda har en landskamp i fotboll. Sverige möter DDR i Halmstad. Den matchen började klockan 18. Ställningen är en bit in i andra halvlek, 0-1. Östtysk ledning alltså. Och dels en europeisk cupfinal med svensk deltagande. Retur i UEFA-cupens final, Hamburger Sportverein mot IFK Göteborg. Den matchen börjar klockan 20.
I Hamburg spelar också Franz Beckenbauer, Kaiser Franz. Tysken som vunnit VM och EM, 4 Bundesliga-titlar och Europacupen 3 gånger ska få kröna sin karriär med den enda titel han saknar, UEFA-cup-titeln. Så är det tänkt i alla fall. Men hand upp alla som tror att en rörmokare med rötterna i Gällivare bryr sig om sånt tjafs. Dessutom har tyskarnas arroganta uppförande i Göteborg satt sina spår i änglarna. Och strax före avspark baddar Svennis sina spelare med ytterligare tändvätska.
När vi åker med bussen in på stadion i Hamburg så ser jag en vimpel ute. UEFA-cupmästare 82, Hamburg Sportverein. Så materialförvaltaren, jag sa till den, gå ut och köp en sån. Så jag tog in den och satte upp den i omklädningsrummet innan matchen.
Fotografen Tommy har varit i Hamburg i några dagar och gjort förhandsreportage. Men när matchen ska dra igång är han hemma i Göteborg igen. Helt ensam, verkar det som.
Jag var ju ute och körde och gjorde grejer. Så jag var ju och körde på stan. Det var inga bilar. Det var tomt. Alla satt ju hemma och tittade på tv. Ja, ungefär som på julafton.
Här gör det bägge lagen om tre för övrigt. Hamburg i helvitt och göteborgarna i blå och vitt randigt och blåa byxor.
Nästan alla förväntar sig en tysk anstormning från start. Och nerverna prövas ordentligt när mittbacken Glenn Hussein går sönder efter bara en dryg kvart.
Glenn Hussein tar sig åt ljumskan och jag ser att göteborgarnas doktor Lindenberger kommer ut och så kryper Glenn Hussein över sidlinjen och in här för att ta som hand och det där ser inte bra ut, Orvar.
Glenn Hussein tvingas byta, men i Blåvitt finns det alltid en annan Glenn att kasta in. Glenn Schiller byts in och Ruben Svensson flyttar in som mittback. Några minuter senare tar Torbjörn Nilsson emot en boll centralt.
Och tittar upp och ser Tommy Holmgren stå i en bra position ute på kanten på andra sidan. Så jag slår den här 70-meters passningen.
Torbjörn Nilsson och sen en ny raket som singlar över planen här. Och jag undrar, jag har en chans för Göteborgaren. Tommy Holmgren på vänsterkanten mot Kalt. Han har Cornelisson där inne. Och sen en boll från Steinfeldt. Nej, Cornelisson skjuter där i mål! Herregud! Herregud! 1-0, Dan Corneliusson. Jag trodde bollen skulle gå förbi Dan Corneliusson.
Strax bakom det där nättaket Dan Corneliusson använde för att borra upp sitt 1-0-mål står Peter och vrålar. Han ser sig omkring och till sin förvåning upptäcker han snart att klackens äldste, hans svärfars pappa Arne, har försvunnit.
Han var 70 år och Arne då också var blåvit hela sig. Han står och hänger i staketet bakom målet. Helt grymt syn var det då. En 70-åring som står där och jag tror det ska få en hjärtinfarkt.
1-0 står sig till halvtidsvilan och väl där är det väl läge att uppdatera alla radiolyssnare om att det faktiskt finns ett svenskt lag till som är i farten den här kvällen.
Ja, ska vi hämta andan lite grann, ett par minuter i varje fall, genom att påminna om att det faktiskt har spelats annan fotboll tidigare ikväll. Ni har kanske glömt det nu efter alla dramatiska händelser i Hamburg. Sveriges landslag, minus IFK Göteborgsinslaget förstås, spelade alltså oavgjort 2-2 mot DDR i Halmstad.
Den pågående systemstriden gör inte ens eldupphör den här kvällen. Och ska hela historien om Labans fejd mot 4-4-2-fotbollen kokas ner i en sekvens så går det inte att välja en bättre kväll än den här. Och de här minuterna måste vara några av de mest besynnerliga i svensk fotbollshistoria. Samtidigt som 1629 betalande åskådare på Öjasvall i Halmstad går hem efter att ha sett ett stukat Sverige spela 2-2 mot DDR, drar den andra halvleken igång i Hamburg.
Holmgren och så frisk bollen till Magath. Magath fram till Ronemo som går till angrepp nu mot Jerry Karlsson. Jerry bryter fram till Torbjörn. Torbjörn är ganska fri. Jag sticker ner mot Stein. Han är jagad av Magath. Han springer in i straffområdet alldeles strax. Han kan skjuta. Där skjuter han. Håll i mål! I mål! Oj! Vilket fantastiskt solanfall av Torbjörn Nilsson. Och vad kallt han spelar bollen i mål. Det är ju inte klokt. Vad underbart.
Det låter som att Tommy Engstrand håller på att riva radiohytten när Torbjörn Nilsson tar emot bollen, springer från Hamburg-försvararna, driver in i straffområdet och skjuter i mål. Hamburg är chanslösa. Det är en magnifik uppvisning. Inte bara i hur 4-4-2 ska spelas, utan i hur, ja, fotboll ska spelas. Och inte är det särskilt tråkigt att titta på heller. Engstrand hinner knappt få ordning i sin radiohytt innan det smäller på nytt.
Och det är inkast för IFK Göteborg samtidigt som ska Corneliusson byta kanske. Nej, här rinner Torbjörn Nilsson fram på högerkanten. Kan han spela någon inne? Han går in i straffområdet själv och så tänks att behåller han bollen där. Och så fälls han över ända och så straffverk. Straffverk för IFK Göteborg när Torbjörn vänts över ända. Stig har lång ansats. Har händerna i sidan. Går fram mot bollen. Står till där i mål. 3-0. Det är inte klokt!
Nej, det är inte. Men det är skönt att det kan, att svenska kan råka ut för en sån här dag också.
Domaren tittar på klockan. Där går slutsignalen. IFK Göteborg har vunnit UEFA Cup-finalen. 1-0 hemma, 3-0 borta, 4-0 totalt. Hamburgers Sportverein utspelat, bortspelat av ett lag som har kvaliteter som jag visste var väldigt fina, stora, men som jag ändå inte trodde var av den här digniteten, av den här klassen.
Det är faktiskt inte klokt, men det är ett faktum. IFK Göteborgs fritidsledare, rörläggare och värnpliktiga har vunnit UEFA-cupen. Hemmapubliken går hem. 5000 blåvitt-supportrar får arenan helt för sig själva och får fira med laget. I segeryran nere på plan får Ingvar Oldsberg tag på Svennis. Han som var så nervös när han skulle ta över IFK 1979. Han som fick så mycket skäll för den tråkiga fotbollen. Han som var nära att få sparken nästan på dagen ett år tidigare. Nu tar den vanligtvis så lugna värmlänningen förstås chansen att gå till rejält angrepp mot alla som ifrågasatt honom genom åren. Nej.
Ja, men det är ju inte så. Man ska ju komma ihåg, det är nästan på dagen ett år sedan. Då frågade de mig när jag skulle avgå. Och då, många journalister frågade det. Då gick det dåligt för laget. Nu går det bra, men man är ju inte annorlunda för det. Jag har ju samma idéer om fotbollen då.
Svennis telefon har börjat ringa. Han vet att det finns ett kontaktserbjudande från Benfica. Hans 100 000 kronor i segerpremier, de delar han jämt med den assisterande tränaren Gunnar Bengtsson som inte blivit erbjuden några bonusar. Efter en riktig brakbankett i Hamburg flyger laget hem och tas emot på Landvetter. Supporten Peter har åkt buss hela natten och somnat någonstans i Danmark. Väl hemma igen på morgonkvisten vill alla prata fotboll förstås.
Såg ni matchen igår och allting sånt började de prata om? Ja, så vi var där och det var ju ingen som trodde på oss. Vi var ju hemma redan. Men så fick vi visa att halsduken och mössan och allting sånt där. Och sen gjorde alltid jag och min svärfar den 19 maj i 10 år framåt satt vi och tittade på Blåvitt Hamburg. Tog vi ledigt en dag och så satt vi oss och tittade på Blåvitt Hamburg.
Hemma återgår allt snart till det normala. Med det här blåvittlaget vore det ju snudd på onormalt om det inte gjorde det. Thomas Wernersson kommer tillbaka till jobbet och firas lite snabbt av kollegorna innan ungarna är och rycker i honom.
Och det där är ju inte värt något. De undrar vad fan är våra innebandyklubbar? Och så får man liksom tillbaka till verkligheten ändå, va? Att det var viktigare för dem att få fram innebandyklubbarna. Fick man inte det så var man inte värt så mycket ändå. Även om det var en UEFA-grupp.
...40 år efter det makalösa 1982 sitter jag hemma hos Svennis på hans värmländska gods och går igenom hans otroliga karriär som tog fart den där kvällen i Hamburg. Och även om han senare har vunnit ligan med Benfica och Lazio och tränat Englands landslag och allt vad det nu är för någonting, så är det en viss spelare han håller högst.
Och jag har haft bra forward. Allt från Roni och allt Drogba och allt vad de heter. Men Torbjörn var liksom... Ja, han gjorde allt så enkelt. Naturligt. Jag håller honom som nummer ett.
Systemstriden som rasat i svensk fotboll avgörs också den till slut. När Sverige tar sig till sitt första mästerskap på 12 år är det Olle Nordin som är förbundskapten. Nordin som spelat under Svennis ledning i Blåvitt i slutet av 70-talet för med hjälp av 4-4-2-modellen och Glenn Hysén Sverige till VM 1990. Många år senare, när Svennis för länge sedan lagt systemstriden bakom sig och som första utländska förbundskapten för England nu sitter och tittar på Arsenal, får han oväntat sällskap där på läktaren.
Och rätt som det så kommer Laban in och sätter sig bredvid mig. Vi satt och tittade där och pratade som vanligt. Och rätt som det så säger Laban: jag skyller en ursäkt, sa han. Vad menar du med det, sa jag. Du hade rätt och jag hade fel, sa han, när det gällde fotbollen. Och då pratade han ju om 20 år tillbaks. När han sa så. Ja, det behöver du inte be om ursäkt för, Laban, sa jag. Det var trevligt ändå. Ja, det var det, sa han. Men det var starkt gjort, tycker jag.
...1982 vinner IFK Göteborg så småningom även Svenska Cupen och Allsvenskan och blir svenska mästare för första gången på 13 år. Torbjörn Nilsson sticker iväg på en ny proffsväng, den här gången till Kaiserslautern. Och den här gången är han inte rädd för bollen. När han kommer hem till Blåvitt igen 1984 får han så småningom smeknamnet Gud av supporterna. och så börjar han jobba som kock. Tord Holmgren slutar, tyvärr får man väl säga, jobba som rörläggare 1982, men fortsätter på firman Rörpojkarna fram till pensionen. Han säljer senare bergvärmepumpar till alla gamla lagkamrater som bor i villa. När vi pratar om betydelse så blir det, i alla fall för mig, väldigt tydligt att det för vissa bara handlar en liten, liten del om spelsystem och segrar och mycket, mycket mer om någonting annat, någonting större. Om kamraterna, helt enkelt, och sammanhållningen, oavsett om det handlar om rör eller ett fotbollslag.
Vad har Blåvitt betytt för dig och de här lagkamraterna? Som...
Allt. Det är ju liksom, jag kom dit som pojkspol, jag kom dit 19 år. Nej, det har betytt allt. Det är ju hela mitt liv har formats efter det. Så att det är nästan som att bli lite känslosam. För det är ju så att jag har fått ett enormt rikt liv tack vare Blåvitt. Fotbollen, kamrater för livet och familj och hela alltihoparna, det har betytt allt faktiskt.
Peter och hans svärfar som var i Hamburg den 19 maj 82 tog i många år ledigt just den dagen för att se om matchen tillsammans.
Det är Hamburg-matchen, det är nog det största en supporter kan vara med om. Det är ungefär som idag, det finns Champions League och det här då, va? Det är nog det största någon kan vara med om.
Och även om han redan har upplevt det största en Blåvitt-supporter kan få vara med om, så fortsätter Peter gå till Ullevi för att följa sitt kära IFK. Änglarna från Götet och publikens eget lag.
När Blåvitt gör mål på Ullevi och säger, då spelar de ju alltid den här Blåvitt. Och det tycker jag är bra.
Vad hände i dig när du hör den då?
Jag börjar sjunga med.
Är det så?
Ja. Det, då börjar jag sjunga med.
Hur går det? Hur går den då?
Du tror att jag sjunger i radio?
Ja. Nynnar den då?
Vad ska man säga? Heja Blåvitt, heja Blåvitt, nu ska vi mot toppen gå. Heja Blåvitt, heja Blåvitt, våra kära IFK. Vi är änglarna från Götet och publikens eget lag. Vi ska visa var vi går, för nu ska det bli friska tag. Och den gamla traditionen, den ska alltid finnas kvar. Vi ska minnas Bebben Johansson i alla våra dagar. Vi får det inte.
Ja, det är bra, Peter. Fan vad grymt. Den är jag glad för. Nu stoppar jag. Du har hört serien Änglarna. Producent var Robin Jonsson. Exekutiv producent var Johanna Gavelin. Research gjordes av Marve Alner och Mats Egerholm. Tekniker var Fredrik Nilsson. Arkivklippen kommer från SVT och Sveriges Radio. Änglarna är en produktion av 3D Statsmakten Media för Nordio. Och jag som har gjort programmet heter Marcus Leifby.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.